Kapitel 6. Nu skulle jag då ta reda på hur jag kom hem, gå eller föreställa mig själv hem. Jag hade haft en underbar dag, så jag bestämde mig för att ta den lättaste vägen och kom snabbt i fokus igen i min trädgård. När jag öppnade dörren, såg jag en figur i en av mina stolar och omedelbart kände jag Sam. Jag frågade honom vad han gjorde, jag var väldigt glad att se honom, men lite förvånad över att han var där. Jag kom bara förbi för att se hur du gör, sa han snabbt. Jag visade att Sam gjorde sådant utan vidare. Den skulle vara en orsak till hans besök. Jag var precis på väg att be om det, när han avbröt mig. Du måste be om ursäkt om jag skrämde dig. Du läser mina tankar igen, svarade jag. Ja, på ett sätt har jag. Du har en fråga om djuren här. Men innan du frågar hur jag kan veta det, vill jag säga att jag periodvis har satt dem för dig hela dagen. Sedan hade jag lite tid över, tänkte jag att jag skulle visa en del av svaret. Vi måste besöka det jordiska, fysiska plan, och vad du kan se, kan vara smärtsamt. Tänk på det. När du är redo att göra resan, så låt mig veta. Sam var en mycket humoristisk kille. Han visste att min nyfikenhet skulle bli väckt. Därför sa jag, det finns ingen bättre tid än nu. Han låg och sträckte armen ut mot mig. Jag lade min hand lätt på hans arm. Det gick ett ögonblick, sen kom vi till synes igen på en mycket dimmig plats. En fruktansvärd känsla av fruktan smög över mig när vi gick mot en byggnad som såg ut som en förfallen lada. Var är vi? Frågade jag. Vi står inför ett slakteri, sade han. Djuren förs hit och tvingas ut ur sina jordiska kroppar långt innan deras tid är ute, för att ge mat till människan. Så det är därför jag kan märka rädslan, sade jag. Ja, du märker djurkänslor innan de dör. Hela byggnaden har en aura av rädsla. Djur är spänd med rädsla när de kommer in, och när köttet äts, är det denna rädsla. Inte kött. Vilket kan vara skadligt. Det kan skapa många typer av mentala och psykologiska problem. Jag har verkligen inte förrän nu insett att djuren lider så mycket, sa jag med något skamliga röst. Det finns inte många människor som har, svarade han. De har ännu inte vaknat upp till det faktum att allt liv är heligt. Dyreriket har läkts i människors händer, för att de ska hjälpa dem på uppstigningen till gudomlighet. Inte att de ska äta djur. Vart kommer alla djursjälar? Frågade jag. Jag har inte sett några djur, utom ett par husdjur. Sam föreslog att jag fällde honom, sen skulle han visa mig. Vi gick ner längs byggnaden och på baksidan. Jag stannade. 10 meter från där vi stod, kom en virvel av vitt ljus från jorden och for upp där den försvann ur sikte. Flera personer, i tyg i långa blå dräkter, ledde djursjälar in i ljuset, där djuren bara försvann. Jag vände och frågade Sam, vad som hände. Det är en lång historia, Jim. Jag kan bara ange de viktigaste funktionerna. Djuren som förs in i ljuset, går tillbaka till sin egen gruppsjäl. Varje djur har en viss erfarenhet från sitt jordiska liv, och dessa erfarenheter samlas, för att hjälpa gruppens själsutveckling. När gruppsjälen har uppnått en tillräckligt hög vibration, utvecklas den i det mänskliga plans nedsträck utvecklingsnivån. Menar du att dessa djur inte överlever döden, som vi gör? Frågade jag. Ja, det stämmer. Människan är det enda djur som överlever övergångsprocessen, kallar vi döden. Överlever som individuellt väsen. Runetolkning. Men i slutändan kommer de djur som kommer i ljuset, ha möjlighet att gå på 2 ben. Och med detta menar jag att de kommer att lära känna sin sanna identitet, men det är en mycket lång utvecklingsväg ännu. Du måste förstå, Jim, att ingenting verkligen kan dö. Det utvecklas bara. Vad kommer att hända med de husdjur som jag har sett, till exempel din katt? Frågade jag. De husdjur du har tittat på här på vårt plan, är här på grund av att deras herrars kärlek och vänlighet från tiden på det jordiska planet. Någon gång kommer de att överleva övergångsbråsen, vi kallar döden, men i slutändan, händer det att deras inre kallelse kommer att vara så stark att den inte kan ignoreras, och de kommer att dras till sin egen gruppsjäl. Den mänskliga kärleken är som extra vinst och deras mänskliga följeslagare kommer att ha utvecklats för att förstå detta och kommer att låta dem gå ut med deras välsignelse. Det finns så mycket att lära sig, sa jag. Kan jag ställa en fråga? Om du vill det, ja, svarade han. Vilka är de människor som leder djursjälar in i ljuset? Han var tyst en stund. Jag tyckte att han var mycket stolt över det arbete som dessa själar utförde. Han suckade och sade sedan, de är ljusets väktare, och deras uppgifter utförs alltid med högt utvecklade varelser som helt har ägnat sina liv åt detta arbete. Kan jag komma för att hälsa på dem? Frågade jag. Nej Jim, inte förrän du har utvecklat dig nog till att förstå vad de gör, sade San. Det var det dags att gå hem. Vid ankomsten satte San sig lite med mig. Vi pratade om aktuella händelser, tills han kände att jag var van vid att vara ensam. Jag tackade honom för att ge mig en förstahands svar på mina frågor, och han lämnade platsen. San och jag hade vid den här tiden en nära vänskap, och jag såg upp till honom som en far. Jag var utmattad efter vår resa och hade användning för att koppla av och samla mina tankar. Jag bestämde mig för att mitt nya meditationsrum skulle vara den perfekta platsen. En underbar känsla av frid strömmade över mig när jag satt på golvet med benen i kors. Hela rummet var vid liv med en energi som lyfte mitt medvetande mycket högt. Jag kunde kommunicera med min inre gudskraft och lyssna på de uppmuntrande ord som flödade in i mitt medvetande. Att lyssna är den sanna konsten av meditation. Många människor ber till sin Gud, när de vill ha hjälp och vägledning, men de gör inte besväret att lyssna till hans ord av uppmuntran. Vi lär oss om Guds kärlek, så snart vi kan acceptera de nya villkoren för livet efter döden. Han är inte den abstrakta Gud, som de flesta människor på jorden kände. Här inser vi att Gud är kärnan i allt, han är den kraft som flödar genom hela skapelsen. Du kan verkligen känna dig själv först, när du förstår att Gud är den enda källan från vilken kan erhållas livets vatten. Det finns ingen annan källa. När vi förstår detta mentala koncept, vi lär oss hur vi kan dra nytta av Guds kraft. Men tills dess är vi inte kvar för oss själva i en objektiv värld. Den kan se så ut för oss, men är skapats av Gud i materiella medvetande, med hans vilja som strömmar genom varje en bild av sin skapelse, och ger liv till allt. Vi kan, på ett begränsat sätt, använda samma metod där vi själva skapar. Det fanns inget behov av en murare eller snickare för att bygga mitt nya hus. Arkitekten och själarna tillsammans byggde det med sin koncentrationsmakt. Bortom det jordiska planet är alla byggnadsarbeten utförts av tankens kraft. Under det kommande året använde jag meditationsrummet i mitt nya hus, mer än någon av de andra rummen. Mitt liv och mitt vänskap med Rose blomstrade. Vi åkte på många upptäcktsresor tillsammans och träffade nya vänner. Vi hade mycket gemensamt, såsom den andliga vetenskap och konst, som vi båda deltog aktivt i. Kapitel 7. Min förståelse av växter ökade, och jag blev en ivrig trädgårdsmästare. En av de dagar jag var i trädgården, märkte jag en inre kallelse, ett inre samtal. Jag visste att det var för att min mamma sände upp en bön till mig. Men det var annorlunda den här gången, för inre samtalet blev starkare och starkare för varje minut. Jag anslöt mig med hennes sinne, och för ett ögonblick stod jag vid foten av sängen. Men det var inte sängen jag så ofta hade stannat vid när hon sov. Omgivningen var helt okänd för mig, men jag insåg snabbt att vi var på ett sjukhus. Min mors medvetslösa, tysta rop, lät mig veta att hon var mycket sjuk. Jag blev plötsligt avbruten av en röst som sa, snälla gå, du kommer att stå i vägen. En gråhårig man, som jag antog var en läkare närmade sig sängen och gjorde något åt min mamma. Vad händer? Frågade jag. Får jag fråga vem du är? Var hans svar. Det är min mamma, sa jag, hon är kallt på mig. Vi har väntat på en, sa han, och presenterade sig. Mitt namn är Dr. Forbes. Som ni kan se, är din mamma mycket sjuk, det är inte troligt att hon kommer att överleva natten. Jag har gjort allt vad jag kunde för henne. Hennes själ vill gärna, men hennes kropp på väg att ge upp. De jordiska läkarna har gjort vad de kunde för att göra hennes sista timmar bäst möjliga. Det är nu upp till oss här att göra det klart, så att din mamma kommer att välkomnas av en, hon känner och är glad i, när hon vaknar. Annars kan chocket att dö ha en något dramatisk effekt på henne. Jag kommer tillbaka. Jag ska se om vi har en säng för henne. Han var snabb utom synhåll. Jag visste inte om man ska skratta eller gråta av glädje vid tanken på att min mor och jag snart skulle vara tillsammans igen. Medan jag väntade, tittade jag runt på avdelningen och pratade med andra astrala besökare, som väntade på någon, som de var glada för. Dörren till rummet öppnas och min far kom in med två sjuksköterskor. De stannade vid mammas säng, där de två sjuksköterskorna lämnade fadern till sig själv. Han höll mammas hand när han klappade lätt och ville säga, det ska nog gå min älskling, jag är här. Jag slog tillbaka tårarna från att se min far i en sådan smärtsam situation. Jag visste att det skulle vara okej med min mamma, men jag var inte alls lika säker för fadern. Jag ville skrika. Mamma, det blir väl. Det finns ingen död. Men det är klart att han inte skulle kunna höra mig. Jag väntade tålmodigt på min mors befrielse vid foten av sängen. Jag skulle tro att det var gått ungefär en timme, när modern plötsligt gav en suck. Far sprang upp. En läkare, fort. Det är min fru. En sjuksköterska och en läkare svarade på fars skrik. Läkaren undersökte mamma och vände sig till pappa. Jag är ledsen, Mr. Leggett. Hon är borta. Fadern gick fram till sängen och tog moderns hand igen. Tårarna strömmade ner över hans kinder, när han hjälplöst såg det. Han fick vara hos henne i några minuter innan sköterskan tog honom åt sidan och gav honom en kopp te. Jag spekulerade om vad jag ska göra nu, men sedan visade doktor Forbes upp med en sjuksköterska och två medhjälpare. Anmärkning. Detta och på den astrala nivån, där Jim är, parallellt eller samtidigt med närvaron i det fysiska sjukhuset, de stod vid hennes säng, som om att vänta på något. Långsamt kom där en tunn dimma upp från den livlösa figuren på sängen. Min mors astralkroppen, helt intakt, var nu en halv meter ovanför sängen. Strängen, som vi hade beskrivit, den jag var förknippad med, när jag dog, bröts omedelbart sönder i min mors fall. Hon var fortfarande inte medveten om vad som hände. Doktor Forbes och hans medhjälpare tog kontroll, och samlades runt henne och lyfte henne på en bår, som de hade med sig. Doktor Forbes vände sig mot mig och frågade, kan du följa oss? Vi lämnade avdelningen och var snart i ett smakfullt inrednad rum. De lät mamma lägga sig i en säng och de tre medhjälpare gick. Doktor Forbes bad mig sitta ner medan han undersökte henne, för att avgöra om det var behov av någon behandling. När han var färdig, sade han, din mamma är bra, hon har ingen användning för terapi. Vi pratade ganska länge, och han förklarade bland annat att en del patienter skulle sova så det kan arbetas med deras undermedvetna nivån. Den användes inte instrument i denna klinik för rummen hade underbara helande auror, som ständigt tillfördes ny energi av stora själar uppifrån. Även jag kände den lugnande effekten, en känsla av frid, som berörde varje fiber av min varelse. Jag kunde inte förklara hur det fungerade, men jag lärde mig det senare. Doktor Forbes sa adjö, men innan han lämnade, vände han och sade, förresten, jag kommer att skicka en sjuksköterska som du tar hand om din mamma tills hon är stark nog att lämnas härifrån. Jag lutade mig tillbaka och gjorde det bekvämt. Jag undrade hur länge jag skulle vänta tills mamma vaknade. Vilken överraskning det skulle vara för henne att se mig sitta vid hennes säng. Jag dagdrömde om alla de saker vi borde prata om. Jag var helt förskräckt när jag hörde en knackning på dörren. Dörren öppnades på glänt, och en man stack in huvudet, kan vi komma in? Ja, svarade jag. Dörren öppnades helt och avslöjade en ganska elegant ser herre på cirka 40. Precis bakom honom stod en ljushårig ung kvinna klädd i en citrongul, blommig klänning med vitt bälte och skor för att matcha. Paret verkade bekant, men jag hade aldrig sett dem förut. Jag kände att jag borde känna dem. Mannen kom direkt fram till mig och sträckte fram handen. Det är trevligt att se dig, Jim. Jag har väntat länge på detta ögonblick. Jag tog hans hand och höll mig som mitt skruvstäd. Han skakade min hand, så jag trodde den skulle falla av. Tyvärr har jag inte nöjet att veta deras namn, även om du känner mitt. Titta, Jim, det är din mormor, sade han när han pekade på damen som lutade sig över sängen. och jag är din farfar. Jag var förstummad av denna nyhet. Jag hade aldrig sett mina morföräldrar när jag var på jorden, inte heller i detta plan. De dog innan jag föddes. Jag frågade varför de inte hade låtit höra från sig något innan. Det var inte möjligt, sa morfar. Vi rekommenderades att lämna dig ensam tills du har utvecklat din andliga medvetenhet. Jag vet att det är en sorglig tid för din pappa, men det är ett nöje för oss. Vi ska ha vår dotter med oss en gång till, och vi visste att du skulle vara här. Jag förstår mycket väl. Vad händer med mamma nu? Frågade jag. Vi har ett hem redo för henne, svarade han. Så fort hon återfår styrka, tar vi henne dit. Dörren öppnades och in kom sköterskan jag hade sett tidigare. Hon talade med en mild röst. Vill du vara vänlig nog att vänta utanför, det är nästan att Mares läget återfår medvetandet. Vi vill inte att hon får en chock när hon öppnar ögonen. Det är bäst att jag förklarar för henne vad som har hänt. Sjuksköterskan visade oss ut och stängde dörren bakom oss. Vi satt på en träbänk i korridoren. Vi pratade och pratade, i vad som liknade en evighet. Skulle vilja veta varför det tar så lång tid, sa jag. Ha tålamod, Jim, sade mormor lugnande. Hon har nog rätt, tänkte jag. Efter all väntatiden jag får väl vänta ytterligare några minuter. Det var de längsta minuterna jag någonsin upplevt. Långsamt kom dörren till vardagsrummet upp. Sköterskan kom ut och sa, du kanske vill gå in nu. Försiktigt dock, för hon är något chockad. Jag skakade när jag kom in, och undrade om hon skulle känna igen mig. Mamma kikade fram bakom täcket. Jag stod fastnitad på platsen och bara stirrade. Mitt hjärta bröts in i min hals. Jag hade våta kinder och upptäckte att jag grät. Jag vet inte vem som sa något först, men jag sprang över till hennes säng. Jim, Jim, är det verkligen du, eller är det att jag drömmer? Nej, mamma, det är inte en dröm, sa jag, när jag lutade mig över sängen och vaggade henne i mina armar. Vi omfamnade varandra länge och hade ingen aning om vad jag skulle säga. Det fanns inget behov av ord, inte vid den tidpunkten. Mamma torkade tårarna bort, och gick väldigt högt upp i, att hon skulle se fin ut. Jag tröstade henne, du ska inte oroa dig om ditt utseende, du är säker nu, och det är det viktigaste, och när du är stark nog, kan du lämna platsen här. När den första chocken över att se mig igen hade avtagit lite, sa jag, det finns en överraskning åt dig. Jag vände mig mot dörren och sa, det är okej nu. Vem kallar du på, Jim? Frågade mamma. Innan hon kunde ha tid att säga mer, öppnades dörren, och min mormor kom. Du skulle ha sett min mors ansikte, vilken syn. De hälsade på varandra, som en mor och dotter skulle göra det efter en sådan lång separation. Mamma frågade om hennes far var där. Ja, sa mormor, han väntar utanför. Jag erbjöd att kolla upp honom. Han satt på bänken och rullade nervöst med tummarna. Han tittade upp och frågade om allt var som det borde vara. Ja, allt är bra. Mor älskar att se dig. Morfar reste sig, sträckte sig ner och syftade till hans slips. Hur ser jag ut, Jim? Frågade han. Bra, sa jag. Sen gick vi in i vardagsrummet. Det var underbart att vara tillsammans igen, och vi hade ett långt samtal om gamla tider. Plötsligt blev mamma tyst. Vi kände att hon inte hade kommit över chocken ännu. Jag frågade genast vad som var fel. Det är din pappa. Vad händer nu med honom? Du vet att han är förlorat utan mig. Hon började gråta. Jag lade min hand över henne och sa, jag är rädd att han kommer att klara sig på ett sätt, fram till den gode Herren beslutar något annat, och när han blir bättre, kommer vi att ta dig ner till honom. Precis som jag var tagit med på besök till pappa och dig. Hon tittade upp i förvåning, och genom tårarna sade hon. Har du besökt mig? Om jag bara kunde ha sett dig, skulle mitt liv ha varit så mycket lyckligare. Jag är rädd att det inte alltid är möjligt för människor att se oss, men ibland lämnar vi en tecken. Jag kallade dig vid ett flertal tillfällen, men var bara hört en enda gång. Jag beskrev incidenten med fadern i trädgården. Mamma lugnades ner igen och sa, jag bad för dig varje kväll. Jag vet. Jag kunde känna din kärleksfulla tankar, och du hjälpte mig första gången jag var här. De uppmuntrade mig att bli starkare, så jag kunde besöka dig regelbundet. Jag kan minnas din semester i Devon. Jag vet att det var Devon, eftersom jag tittade över axeln, när du skrev ett vykort till Emmaes Wilson. Jag tittade runt omkring också på pensionatet där du bodde. Det var mycket snyggt och rent. Vid ett tillfälle följde jag dig till stranden. Jag tänkte, det såg roligt ut, där pappa satt i solstol med ansiktet mot solen, och en näsduk på huvudet och byxorna rullade upp. Jag minns att jag tänkte att han riskerade solbrännas på anklarna. Kan du minns det, mamma? Allt för väl, svarade hon. Han var olycklig över blåsor. Han fick på sina vrister, och plågade livet av mig för en hel vecka. De var precis utanför hans vrister, och de hade hela tiden en rolig grå-lila färg. Hon höll andan en stund innan hon frågade, tror du att han kommer att bli bra? Ja mamma, pappa kommer förmodligen överleva. Så ska Emmaes Wilson i nästa lägenhet, åtminstone, tillräckligt sörja för att se till. Hon har alltid varit en god granne. Och jag är säker på att hon kommer att fortsätta att vara så. Morfar knackade mig på axeln och påpekade också sjuksköterskan som hade kommit in. Jag är ledsen, sade hon, men du måste gå nu. Din mamma behöver vila. Det finns massor av tid att vara tillsammans senare. Mina morföräldrar sa adjö till min mamma. Jag kommer tillbaka så fort jag kan, sade jag. Jag stod i dörren, tills sköterskan knuffade ut mig. Jag tröstade mig med det faktum att sjuksköterskan hade rätt. Det skulle finnas gott om tid. Vill du följa med? Frågade farfar. Vi vill visa dig hur vi lever och hur din mamma kommer att stanna. Här har vi gjort allt klart för henne. Vi visste så ungefär vilka möbler och inredning hon skulle föredra, och sedan fick vi reda på att hennes tid kom, och så beställde vi en arkitekt för att utforma och bygga huset. Och din mormor haft att göra olika saker för din mammas nya hem. Mormor avbröt för att fråga om vi inte skulle gå ut. Ja, min kära, sa morfar med tårar i uttrycket. Farmor gav mig sin hand, och i ett ögonblick var vi i deras trädgård. Jag kunde se att det hade skapats med kärlek. Varje blomma var perfekt i färg och storlek. Till vänster var en liten fonten, täckt med ljusa rosa rosor. En trädgårdsbänk står på ena sidan av brunnen. Det fanns en väg från botten av trädgården till huset, och de mest ovanliga blommor jag någonsin sett, växte längs stigen. Varje hade valts utifrån dess speciella färg och storlek. Det fanns också kluster av nattduftande blommor under fönstren på framsidan av huset. När det aldrig är natten på vårt plan, trodde jag att mina morföräldrar skulle komma att vänta länge på doften av dessa blommor. Men fysikens lagar gäller inte här. Luften var fylld med den söta doften av de underbara blommorna. Det var ett nöje att beundra skönheten i en sådan välbalanserad trädgård. Kan du gilla trädgården? Frågade mormor. Du kan tro att jag kan. Vem är din trädgårdsmästare? Vi har ingen trädgårdsmästare, svarade hon. Det är din farfars och min totala insats. Vi tillbringar så mycket tid i trädgården som vi kan. Men det finns också många andra saker, vi båda tycker om. Så som konst och intellektuella vetenskaper. Och trädgårdsarbeten kommer då inte först. Vi är faktiskt på väg för att se en ny pjäs skriven av Shakespeare. Vi har sett några av hans stycken, och jag har faktiskt också sett honom. Han har ett roligt utseende och ser inte ut som jag hade föreställt mig. Han draperar sig mycket blygsamt, har kort hår och ett långt skägg. Första gången han utsågs till mig, blev jag mycket förvånad. Jag hade glömt att människor förändras och kan se ut precis som de vill. Inom rimliga gränser förstås. Vi åkte upp till huset. Det var mer som en stuga än ett hus, men de insisterade på att kalla det ett hus, så jag gjorde inga invändningar. Väggarna var i klarrött, och dörr och fönsterkarmar var vita. Dörren var tvåfaldig som en stabil dörr, där toppen kan öppnas. Medan den nedre är fortfarande stängd. Ovanför dörren hängde en skylt med texten Harmoni, som bestämd var lämpligt. Mormor och jag gick runt i trädgården, medan farfar gick in. Kom in, Jim. Han ropade. Låtsas att du är hemma. Vill du ha lite te? Sa du te? När jag inte har haft en enda kopp sedan jag kom till den här sidan av livet. Massor av vatten, men ingen mat utom färsk frukt. Jag saknar verkligen inte kött. Under de första månaderna var det svårt, men nu tänker jag inte över det. Men, en kopp te, kan jag inte föreställa skulle skada. Ja, jag skulle vilja ha en kopp. Mormor log och sade sedan, det är den enda lyxen vi tillåter oss själva. Lyckligtvis innebär det att inte ta livet av någon. Det med te, är den enda aspekt av våra liv som inte har förändrats, och inte heller vill vi ändra den, men du kommer förmodligen att upptäcka att den inte riktigt smakar som på jorden. Här är den, sa morfar, när han kom in med te och gick över till ett rektangulärt bord vid fönstret. Varsågod, Ray, sade han och räckte en kopp te till min mormor. Vad tycker du om din te, Jim? Frågade han. Precis som det är, svarade jag. Kan jag ställa en fråga, mormor? Ja, självklart kan du göra det. Kan kalla dig istället för mormor. Visst, sa hon, annars känner jag mig också som den gamla. Och du kan kalla mig Charlie, röstade farfar, som han gav mig mitt te. Jag hoppas att ni kommer att gilla det. Han satte sig bredvid Ray. De båda stirrade på mig och väntade på min reaktion på det första munsbit. Jag tog en klunk och sade, du har rätt, smaken är inte riktigt samma sak. Jag fick då munfull, men avböjde en ny kopp. Jag sa ju att smaken var inte riktigt samma sak, skrattade Ray. Vi kan inte få allt som vi vill ha det, eller hur? Här vi vant oss det, inte Charlie. Ja, kom det till svar. De mådde bra. När man tänker på hur länge de faktiskt hade känt varandra. Jag frågade Ray vad nu hände med mamma, och där hon skulle stanna. Hon kommer att vila i ett par dagar eller så i jordens tid. Därefter hoppas vi att kunna ta med henne hit, där vi kan ta hand om henne tills hon kan flytta in i sitt eget hus. Kommer vi att hjälpa henne justeras till sitt nya liv, som vi, du och många andra tvingas till. Det kan vara något av en chock för dem som inte tror på ett liv efter. Men nu måste du berätta, vad ni har gjort. Vi har fått många meddelanden från din chef att han var mycket nöjd med dig. Du är snabb att lära sig, och han hoppas, du snart kommer att vara redo att arbeta med honom. Så fort jag känner mamma är väl, kommer jag prata med Sam. Jag har bestämt mig för att följa hans råd och ta det jobbet, han tyckte var bäst för mig. Jag fortsatte med att berätta om mötet jag hade med de lägre astrala på den tredje nivån. Ray trodde att jag skulle bli en superbefriare, och att jag skulle känna mig privilegierad att bli ombedd att hjälpa till. Tiden gick snabbt. Men nu måste jag antingen gå vidare, sa jag och reste mig från stolen. Charlie kom fram till mig och gav mig sin hand. Nu vet du var vi bor, sade han, besök oss när du vill. Ray upprepade inbjudan, som hon gav mig en kram. De var båda vid botten av trädgården och vinkade till mig. Jag var snabb utanför synhåll och gick i den riktningen, som jag trodde, mitt hus skulle vara. Jag bestämde mig för att gå en del av vägen, så jag kunde se lite av denna del av den femte nivån. Jag visste att jag inte kunde gå vilse, det enda jag hade tänkt att göra, var bara tänka på den plats jag ville. Jag färdades tillbaka 13 eller 14 kilometer, och njöt vad jag såg. Resten av resan gjordes av tankens kraft. När jag kom hem, mediterade jag en tid och kände mig mycket uppdaterad i enlighet därmed. Även om jag visste att det var bara 2 dagar till mamma kunde lämna sjukhuset, bestämde jag mig för att besöka henne. Jag skulle inte komma tomhänt, så jag plockade en bukett blommor i min trädgård. När jag kom in i receptionen, blev jag förvånad över att se hur upptagen det var. En eller 2 sjuksköterskor flög runt. Och platsen var fylld med anhöriga och vänner till dem som just hade dött. Jag frågade om min mor, och fick veta att det skulle vara okej att besöka henne kort. Mamma satte sig upp i sängen, och så fort hon såg mig, tände hennes ansikte upp som solen. Hon såg mycket bättre ut. De rynkor runt ögonen var borta, de förtvivlade uttryck, hade försvunnit. Jag frågade henne hur hon kände sig. Det är inte så illa. Kom och sitta med mig. Jag har bara så mycket att berätta. Jag gjorde mig bekväm på sängkanten, och min mor sa till mig vad doktor Forbes hade sagt till henne. Han är en bra man, och han sa att jag snart kan gå från här. Men vad ska jag ta bort, och vad ska jag göra utan din pappa? Du ska inte alls oroa dig, då allt är ordnat och du kommer att bo med mormor och morfar. Eller snarare dig och Charlie, jag har blivit ombedd att kalla dem i förnamn. Det förefaller därför också märkligt att mina morföräldrar inte gjorde det. De är mycket äldre än jag. Men jag har lärt mig att vad som helst kan hända här. Jag hade ett långt samtal om mitt liv och vad jag hade lärt mig. Tiden gick snabbt. Jag kunde se att mamma hade blivit trött, så det var dags att gå vidare. Jag sa adjö och lovade att komma tillbaka så snart hon hade vilat. Det skulle inte vara bra med plötsliga överraskningar, som till exempel att jag dematerialiserade mig precis framför henne. Det skulle förmodligen vara för stor chock. Mamma skulle lära sig om hur att resa senare. På väg ut ur sjukhuset träffade jag doktor Forbes. Ursäkta mig, kan du vara snäll att tala om för mig hur det går med min mamma, och hur när hon kommer att kunna lämna platsen? Vad heter hon? Frågade han. Marta Legget. Hon kom för 2 dagar sedan. Jag kände mig dum genom att ha trott att han kunde minnas henne. Han såg antagligen massor av själar varje dag. Låt mig se. HMM, jag kan väl ihåg en av det namnet. Om du bara vill vänta i receptionen, kommer jag att titta in till din mamma och låta dig veta. Jag gick till receptionen och satte mig ner. Efter ett tag, kallade sjuksköterska på mig. Emma Legget. Vem är du? Jag har tittat efter dig. Jag är ledsen att du fick vänta. Doktorn kunde inte prata med dig personligen, men har bett mig att berätta att din mammas framsteg är mycket tillfredsställande. Hon kommer att vara redo att gå vidare imorgon. Jag tackade sköterskan om hjälp och lämnade sjukhuset nöjd med visheten att mamman gjorde det bra. Jag bestämde att tala om för dig och Charlie de goda nyheterna och materialisera mig direkt framför deras hus. Hej, Jim. Jag vände mig om och såg Charlie sitta på bänken vid brunnen. Han hade en bok i ena handen och i den andra höll han en planta som växte i överflöd på denna plats. Det verkade som om han jämförde blomman med en bild i boken, och han konstaterade att de inte var riktiga lika. Ursäkta att jag stör, sa jag, men jag skulle säga att mamma kan komma hem från sjukhuset imorgon. Vidare nådde jag inte innan Charlie hoppade upp från bänken och sa, vi måste tala om för dig de goda nyheterna direkt. Hon skulle vilja ha saker och ting klara. Charlie kallade på Ray, när vi gick in i huset. En röst på övervåningen sa, jag är här uppe, Scott. Charlie gick fram till henne medan jag väntade vid foten av trappan. Jag hörde lite av Ray som säger, vi måste se till att allt är klart. Ja, min skatt, sade Charlie. Du behöver inte ha den oron. Jag har gjort allt, vad du har bett mig. Jag tyckte det var bäst att lämna dem ensamma, eftersom de hade så mycket att få på rätt spår. Jag ville inte vara i vägen. Jag kommer tillbaka senare, sa jag till Charlie, och kanske vi kan plocka upp mamma tillsammans. Han tyckte det var en superidé. Jag klev ut i trädgården och vinkade adjö. Jag kom i fokus igen i mitt eget trädgård. När jag kom in i huset, möttes jag av en välbekant röst. Nu där är du. Jag har väntat på dig. Jag hoppas att du inte har något emot att jag bara går in. Det är okej, San. Du är för varje tid välkommen. Det är länge sedan jag har sett dig, och det har hänt en hel del. Jag träffade mina morföräldrar och min mamma har kom hit. Faktum kommer jag direkt från sjukhuset. Ja, jag känner dig väl, sade San. Även om jag inte kroppsligt varit med dig, jag har varit i samband med ditt medvetande. Jag vet exakt vad du har gjort och har lämnat dig ensam så att du kan anpassa till din nya omgivning. Det var också nödvändigt att du var här för att ta din mamma emot. Visste du att min mamma skulle komma? Frågade jag. Naturligtvis, sade San. Vi planerade det hela. Inget lämnas åt slumpen. Nu till mitt verkliga ärende. Tiden är inne för nästa steg när det gäller din nya anställning. Med din tillåtelse kommer jag att skicka några människor här, så att du kan prata om dem om arbete. Du vill hitta dem mycket tilltalande. De dog under samma omständigheter som du och har valt att arbeta med oss. De har gjort snabba framsteg, och deras personlighet passar mycket väl till detta arbete. Men jag har allt tagit för mycket av din tid och behov av plats. Jag var kvar med mig själv, så jag kunde tänka igenom och begrunda hans ord. Det skulle vara bra att träffa andra. Jag var hela tiden osäker på vad det var för ett arbete, San hade tänkt, men jag visste i mitt hjärta att det var rätt väg för mig. Jag kunde känna att jag skulle gå in i mitt fredliga meditationsrum, där jag kunde utnyttja de högre makterna. Det var allt mycket nytt för mig, men jag lärde mig snabbt. Jag hade mycket bättre därefter. Tiden hade flugit, det var det dags att hämta mamma på sjukhuset. Men jag skulle först mötas med Ray och Charlie, som min första anlöpshavn var deras hem. Det tog bara ett par sekunder att materialisera mig vid deras dörr. Charlie ringde mig för att komma in. Hallen hade en uppfriskande atmosfär. Färska blommor hade ställts in, var och en utvald för sin doft. Kan du gilla Rays konstverk? Frågade Charlie. Ja, sa jag, hon måste ha ett bråttom. Ray hälsade mig från dörren till vardagsrummet. Det är alltså den stora dagen, sa jag. Ja, vi är verkligen glada, säger Ray. Jag har gjort din mors rum redo. Det finns några saker som hon skulle känna igen, så hon genast känner sig hemma. Ray riktade sin uppmärksamhet på Charlie. Jag hoppas att ni tar in din Hagetö, sade hon. Hennes röst lämnade inget tvivel om vem som hade kontroll i det här huset. Utan ett ord försvann Charlie till övervåningen. Medan vi väntade på honom, talade Ray och jag om rädslan för att dö. Om bara folk visste om snedsträck av denna världen, skulle de inte längre vara rädda för döden, sa jag. De skulle förstå att det bara leder till en ny fas i deras liv. Du har rätt, konstaterade Ray. Men det finns några som tror på det här livet, och för dem är döden inte längre kungen av skräck. De vet att deras vänner väntar på dem här i denna mycket rikare världen. Att befalla dem välkomna, trösta dem och vägleda dem i praktiken och skikar här. De erkänner vidare att det finns ett liv i utveckling. Helt rätt, sade Charlie som nu kom ner för trapporna, medan han riktade sin slips. Du visste inte att din mormor var en filosof. Nej, det visade jag inte, sa jag. Det är hennes ord, skröt Charlie, och hon är bra på det. Så Charlie, nu har det visat tillräckligt, sa Ray. Jim bryr sig då inte höra mina fritidsaktiviteter. Och det är i alla fall tid att komma igång. Vi kom snabbt till sjukhusets område, som hade finaste blomsterrabatter, anlagd på ett sätt som jag aldrig hade sett det förut. Allt var en fröjd för ögat, och det var en mild och mycket upplyftande doft. Vi gick längs stigen och in i sjukhuset. Vi kom snart till moderns rum och knackade på dörren. Hon bad oss komma in. Mamma satt bredvid sängen, klädd och redo att gå vidare. Jag tappade min röst, när jag såg hennes leende ansikte. Jag höll hennes lilla hand i min och kysste henne på kinden. Ray gav henne en kram. Jag är glad att se dig, sade mamma. Jag har sett fram emot denna stund och varit redo för en evighet. Sjuksköterskan sa till mig att ha tålamod och försäkrade mig om att du snart skulle komma. Ja, vi är redo att gå vidare nu, sa jag. Men det är bara en liten överraskning om hur vi reser hit. Vad menar du? Frågade mamma. Ska vi med spårvagn? Nej, det finns inga spårvagnar här. Du får allt förklara senare. Men nu ska du bara hålla i min hand. Åh nej, jag var bara på att glömma att tacka sjuksköterska och doktorn. Det tar bara ett ögonblick. Jag lämnade över kommandot till Ray, banade mig väg till receptionen och lyckligtvis fick jag genast syn på sjuksköterskan. Jag väntade, tills hon slutade tala med sekreteraren. Jag tackade henne för att ha tagit vård av min mor och att ha gjort hennes vistelse så bekväm. Jag frågade efter doktorn, och fick reda på att han hade mycket att göra, men att hon skulle förmedla till honom mitt tack. Jag kände mig ganska upphetsad när jag gick in i mammas rum. Är alla redo? Jag lät min hand glida in i min mamma. Håll ordentligt, sa jag. En stund efter stod vi framför mina farföräldrars hus. Mor var milt något förvånad över detta sätt att ta sig runt på. När hon återvande sin fattning, förvånade hon sig över de vackra omgivningarna, där hennes föräldrar bodde. Åh, Jim, jag hade verkligen inte trott att det skulle vara fallet här. Så vacker trädgården är. Din pappa måste vara i sitt esse när han kommer hit. Även efter sin jordiska död, tänkte hon först på fadern. Vilken kvinna! skönheten runt henne tog bort rädsla som kunde vara tillbaka efter hennes första smak av att resa med tankens kraft. Detta sätt att röra sig i början. Förmodligen vara lite förvirrande för alla. Jim, finns det kyrkor här?
Ja, mamma.
Om du vill, kan du gå in i någon av dem. Många människor som kommer över till den här sidan, bevarar sin tro och vill gå med i den organisationen som de hörde hemma i på jorden. De får styrka och naturligtvis vänner genom att tillhöra dessa organisationer. Det finns många vägar som leder till sanningen. Alla saker som jag inte förstår, sade modern. Men jag skulle vilja åt kyrkan så snabbt som möjligt och tacka Gud för att han återförenades mig med min familj.
Ja, mamma. När du har hittat det bekvämt för dig, tar jag dig till kyrkan.
Tror jag, Ray och Charlie på väg att bli lite otålig. De har allt klart för dig. Vi gick in i huset, och min mor fick hennes rum för att se. Charlie och jag pratade en lång stund, och Ray var på övervåningen för att hjälpa min mamma.
Jag tror att de kommer, sa jag, när jag hörde en dörr gå upp. Mamma kom in i vardagsrummet med en av Rays blusar på.
Charlie och jag gick upp på en gång och sa till henne att hon såg bra ut. Ray kom in och sa att hon skulle ta mamma bort och få lite nya kläder. Hon frågade om vi ville komma med. Jag avböjde inbjudan på grund av att jag inte visste den blekaste om damkläder.
Och du, Charlie?
Frågade Ray. Nej tack, min kära. Jag springer över, om ni inte har något emot det. Jag pratade kort med min mamma och sa att jag skulle komma tillbaka senare och ta henne till kyrkan. Jag sa adjö och återvände hem till mig själv. Jag tänkte på hur mycket bättre mamma hade kommit att se ut, och upptäckte att jag inte hade det minsta bekymmer för henne, när hon hade Ray och Charlie att stanna i sällskapet vid.